Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
Första Korintierbrevets sjätte kapitel handlar bland annat om den kristnas relation till myndigheterna. Den kristne är klar över att han har ett dubbelt medborgarskap. Och i Filipperbrevet 3:20 står det: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men det fritar oss inte på något sätt ifrån samhällsansvar, tvärtom. I Matteus kapitel 22, då fariseerna allierat sig med herodianerna och försökte snärja Jesus med smicker och falskhet, så frågar de Jesus, är det rätt att ge kejsaren skatt eller är det inte rätt? Men Jesus genomskådade deras ondska, och i Matteus 22, vers 19-21 står det: Visa mig den mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar, och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sade han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Jesus sa alltså, ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt till Gud. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till kejsaren. De använde ju hans mynt, och de gick på det romerska imperiets vägar och var en del av det samhälle som nu hörde med under kejsarens lagar. En kristen har ett samhällsansvar, och han har även ansvar inför Gud. Och det uttrycks bland annat så här i första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i Romarbrevets 13:e kapitel står det i de 4 första verserna: Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det här betyder inte att Paulus ställer sig på ockupationsmaktens sida eller försvarar allt de gör. Men det han säger är att det är nödvändigt att samhället bestraffar brott mot lagen för att på det sättet upprätthålla den allmänna ordningen. Men kyrka och stat må inte sammanblandas. För om kyrkan börjar styras av den politiska makten så kommer sekulariseringen, det vill säga världsliggörelsen, automatiskt. Vi fortsätter i första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här vill jag ge ett litet exempel som kan förklara i alla fall något av vad det betyder att gå till rätta med honom inför det heliga. En kollega som var församlingsföreståndare i en ganska stor församling berättade följande. Jag blev ganska förvånad när en man kom in på mitt kontor, mycket upprörd, och förklarade att han önskade att jag skulle ta affär med en av de ledande i vår församling. För han påstod att han hade lurat av honom en stor summa pengar i en gemensam handel. Och nu, sa han, vill jag att du ska ställa honom inför rätta inför äldsterådet. Och pastorn svarade, jag tror att du går fram på ett rätt sätt i den här saken. När kan du ställa upp inför äldsterådet och framföra din anklagan? Och nej, sa han, jag har ju berättat det för dig, så det är inte nödvändigt att jag kommer. Men då förklarade pastorn att han hade ju ingen möjlighet att bevisa att anklagelsen var sann och att det därför var nödvändigt att båda parterna var närvarande. Och så frågade han mannen, är du villig att godta äldsterådets avgörande? Ja, sa han, det beror ju på hur de avgör detta. Om de beslutar till min fördel så accepterar jag det. Då frågade pastorn, men om de inte beslutar till din fördel, vill du då böja dig för äldsterådets rekommendation och följa den? Och mannen svarade att det ville han absolut inte. Och då svarade pastorn att han kunde lika så gott glömma hela saken, för, sa pastorn, du är inte verkligen villig att gå till rätta med honom inför det heliga. Konflikter i församlingen skulle inte föras inför icke-troende. Vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Innan vi nu vandrar vidare genom första Korinthierbrevets sjätte kapitel så ska vi se på detta med det femte kapitlet som bakgrund. För de kristna i Korinth, de hade inte haft varken visdom eller mod att stöta ut den som levde i uppenbar synd i församlingen. De kunde helt enkelt inte bedöma den saken. Och denna omogenhet slår ut även i de dagliga relationerna mellan dem som tillhör församlingen. För det fanns ingen i församlingen som var så pass vis att de andra hade förtroende för att han kunde döma ens de enklaste tvistefrågor. Och så säger Paulus att samtidigt som det är så bekänner ni att ni tror att det heliga ska döma världen, eller vet ni inte att det är så? De troende i Korint hade faktiskt större förtroende, och det tydligen med rätta, för de icke-kristna romerska domarnas rättvisa. När det sägs att de kristna ska döma världen så talas det alltså inte om domen inför den stora vita tronen, när de förlorade ska träda fram inför Kristi domstol. Men här handlar det om det som Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Av ordet i andra Timoteusbrevet så kommer det tydligt fram tanken på de svårigheter, förföljelser och lidanden som vi bör vänta på grund av den motstånd evangeliet möter i denna syndens värld. Det krävs uthållighet, men kom också ihåg att uthålligheten för med sig stor lön. Vi ska regera tillsammans med honom. Men hur ska det ske när ni inte ens kan bedöma det enklaste vardagliga ting, säger Paulus. Innan vi nu läser vidare vill jag bara påminna om vad Paulus skrev i samband med att församlingen blivit så uppblåst och var så förståndiga, medan apostlarna var dårar för världen. Apostlarna var svaga, men i Korint var de så starka. Och då skrev Paulus i första Korinterbrevet 4, vers 14. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Men nu skriver Paulus något som han skriver för att de ska skämmas. Första Korinterbrevet 6, vers 4 till och med 8. Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Den kristne skulle inte ha den inställningen att han ständigt ska behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Det är ju samma sinnelag som hedningarna. Och det troende i Korint inte bara kämpade för sin rätt, de till och med skadar sina trosbröder bara för att få egen vinning. I sin bergspredikan sa Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men det gjorde man inte i Korint. Och nu kommer Paulus med ännu ett vet ni inte. Första Korinterbrevet 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Församlingen i Korint tyckte kanske att Paulus var brutal när han gav order om att mannen som levde i otukt skulle stängas ute från församlingen. Men saken är den att den som lever i synd, han har redan utestängt sig själv från Guds rike. De far totalt vilse när de inbillar sig att det inte är så noga med hur en kristen lever. Det är inte syndernas tillåtelse de har fått, men syndernas förlåtelse. Och genom att utestängas från församlingen kunde syndaren kanske vakna upp ur sin villfarelse och falska tröst. Vet ni inte att varken äktenskapsbrytare, det som bedriver homosexualitet eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare, ja, de ska inte ärva Guds rike. Det är inte mer att säga om den saken. Man kan inte leva i synd och ärva Guds rike. Första Korinterbrevet kapitel 6 och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det är utan tvekan ett av de mest missbrukade orden i vår bibel. Allt är tillåtet. Och det är faktiskt sant. Allt är tillåtet för en kristen. Men ingenting ska ha makten över mig. För att sätta det på spetsen så kan vi säga att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna. Om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle öva dem. För om han är fri ifrån dem, så har han en sådan avsky för dem att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle vilja begå dem. Så fort något får makt över en människa, så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilket intet har makt är allt tillåtet. Vers 13. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. I Korint så hade gränserna uppenbarligen suddats ut och man diskuterade ungefär så här. Naturligtvis är det tillåtet för en kristen att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta när man är hungrig är tillåtet. Att tillfredsställa sina sexuella behov när det inträda är lika naturligt och tillåtet. Men då säger Paulus klart att otukten är inte något naturligt behov. Kroppen är inte alls till för otukt, medan maten däremot är till för magen. Men ni må inte frestas att överföra friheten ni har fått när det gäller mat och dryck till en frihet för köttet. Och nu säger Paulus än en gång, vet ni inte. Vi läser vers 14 och 15. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Och den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Man kan inte leva ett omoraliskt liv och samtidigt vara en Herrens tjänare. Att politiker och även andra ser mellan fingrarna och accepterar omoral förändrar inte det faktum att Gud dömer synden. I Korint hade moralen förruttnat, alla gränser töjdes och hållningen var att om det var många som gjorde något så var det inte en så allvarlig sak. Alla gör ju så. Men Guds ord är mycket klart. Fly bort från otukten. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Här är något som är viktigt att lägga märke till, eftersom det är så många troende som i likhet med församlingen i Korint inte har insett och förstått denna sanning. Våra kroppar är den helige andes tempel. Men människan bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevets första kapitel. Församlingens mål, det är bröllopsfesten med Kristus. Stein Solberg sa, syndens väsen är otrohet. En otrohet som inte bara kränker skapelsen utan också skaparen själv i allra högsta grad. Otrohet, i synnerhet i äktenskapet, kränker något av det djupaste i oss människor. För otroheten sliter sönder något i vårt innersta som har med människovärdet att göra. Otrohet kan aldrig bli något naturligt, något som kan bortförklaras. Så klart har Stein Solberg uttryckt det. Våra kroppar är den helige andes tempel. Lägg märke till hur nidkär Paulus är när han slår ner på synden. Som en orädd Herrens tjänare förföljer han synden utan barmhärtighet. Och i det här tillfället är det otukt som han nådelöst sätter under den helige andes ljus. För att vi ska förstå hur allvarlig den synden är. Helgelse är varken något lättvint eller ytligt. Ni har blivit köpta, säger Paulus. Ja, sannerligen, vi har kostat Gud mycket. Min vän, om du tillhör det förlösta, må följden också vara att du vandrar i helgelse och tjänar Herren Jesus Kristus. Det bästa bevis du kan lägga fram på att du är förlöst är ett liv som är helgat Herren. Antingen så tillhör du det friköpta, eller så gör du inte det. Låt dig fyllas av kärlek till honom som köpte dig fri. Ni har blivit köpta, och priset är betalt. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. För mig som kristen så är det ett välsignat faktum och ett härligt privilegium. Tänk dig ett skepp som driver omkring på havet, övergivet av både kapten och besättning. Det tillhör ingen. Det driver vidare utan mål och utan mening, och ingen sörjer om det går under. Tänk dig så ett annat skepp, dyrt köpt, och det lägger ut ifrån hamnen medan ägaren står uppe på kommandobryggan och betraktar förnöjd sin båt. Visst väntar många faror och undervattensskär och stormar där ute, men oroa dig inte. Både kapten och lots är med ombord och ska föra båten tryggt till målet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt mig som mitt personliga vittnesbörd få säga, jag är så glad att jag inte är något herrelöst skepp, men att jag har blivit köpt och att herdehanden vilar på mitt skepps roder. Vi har blivit köpta och priset är betalt, så låt oss förhärliga Gud i vår kropp. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig, du friköpta, så att du får förhärliga Gud i den kropp som är den helige Andes tempel. Ära Gud, för han är god.